Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Men gud, jag kommer snubbla, jag kommer liksom halka mitt eget fostervatten och slå ihjäl mig. Jag bara, nej men alltså det här är så ovärd. Vet du, man såg den där scenen ut från den där liksom höggravida kvinnan naken på toaletten med den där liksom droppställningarna och bara fostervatten som bara sprör. Jag bara, nej men alltså det här är så ovärdigt. Det här är liksom, det här går inte.
Varmt välkommen kära du till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Härligt att du kommit hit till mig och den här gravidpodden där jag intervjuar kvinnor om deras upplevelser kring graviditet och förlossning. I dessa tuffa pandemitider så är det ju liksom extra härligt också att kunna fortsätta göra podden och komma till ditt öra när så mycket annat liksom ställs in i livet. Så kanske i alla fall podden kan vara lite konstant. Detta gör dock att jag måste spela in många samtal digitalt och ljudet kan ju då och då vara något bristfälligt, men jag hoppas att du har överseende med det. Och samtalet som då ägde rum var med ingen mindre än Emilia Bergmark Jiménez. Och Emilia är ju inte bara otroligt härlig att följa på Instagram där hon verkligen bjuder på sig själv och sina tankar om mammalivet och livet är stort. Men hon är också fotograf och just nu superaktuell med sin otroligt vackra bok En förälders födelse. Alltså den är vacker både på grund av otroligt fina och nära bilder och foton och på grund av otroligt nakna och ärliga och nå ända in i själen texter. Så heja dig Emilia för det. Emilia är också fantastiskt härlig att snacka med, så hoppas ni nu ska njuta av detta fina samtal som vi nu ska få lyssna på. Och med oss är också som vanligt världens bästa barnmorska Gudrun Abascal. Här kommer Emilia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil. Hur gick dina tankar på hur ett föräldraliv antagligen skulle vara innan du blev gravid?
Nej, men mina tankar på föräldralivet gick nog ändå till att det skulle vara väldigt krävande. Och att det skulle liksom vara ojämställt och att det skulle krävas liksom väldigt mycket av mig för att kunna liksom fortsätta vara jag och till exempel fortsätta jobba som jag gör. Jag är ju frilansfotograf, jag driver eget företag. Att liksom fortsätta ha den liksom det kreativa spacet eller så här, som jag ändå kände att jag behöver ha. Och sen tror jag att jag också tänkte att det skulle krävas mycket för att jag och min kille är väldigt olika. Liksom jag har väldigt mycket så här, känslor och uttryck och så här, närhet, värme, allting kommer bara. Liksom. Men för honom, han är liksom en mer, liksom mer reserverad. Jag tänkte att det kommer krävas av mig att jag liksom på något sätt tar lite steg tillbaka så att han får liksom chans att kliva in. Alltså, ja, på något vis. Så jag tror ändå att jag hade alltså jag hade mycket tankar på att det skulle krävas liksom en strategi. Och så jag utformade ju liksom en strategi för mitt föräldraskap. Och det var väl liksom lite på något sätt där som det började att det blev lite fel. Liksom. Att jag tänkte ju att så länge som jag har den här strategin och vi håller oss till den och vi delar och vi är jämställda och jag går till mitt jobb och liksom gör min, alltså så här, inte ger upp för mycket och jag liksom, så kommer inte det här att vara så jobbigt som det är för alla. Alltså jag tänkte liksom att det här jobbiga som man liksom ser eller att det, här, att det påverkades väldigt mycket av att väldigt många har ojämställda föräldraskap.
Just det.
Och det, nej men det blev ju inte alls så. Alltså den, jag tror att den här strategin, den har ju hjälpt på många sätt. Liksom speciellt i längden. Men det var ju absolut inte någonting som hindrade det från hela liksom det här emotionella kaoset som jag ändå upplevde att det var att bli förälder.
Just det, det kom en dimension till som är svårt att kanske ta höjd på innan man är där.
Ja, så för mig var den helt, alltså det var som verkligen en blind fläck. Och det är ju en av de sakerna jag har skrivit i min bok, att jag känner att det är verkligen, för mig har det varit som att öppna en dörr och gå in och det är, man är i samma rum, allting ser likadant ut, men allt är liksom helt annorlunda. Man är på den här andra sidan och innan man är det så kan man inte sätta sig in i hur det är att vara där. Man kan tänka allt man kan liksom empatiskt och liksom tänka att man förstår. Och man kan träffa andra med barn. Man kan till och med som jag då ha hand om mina kompisars barn och gjort jättemycket och liksom levt med barn. Och haft. Men det är en helt ny liksom verklighet.
Så spännande, så bra förklarat. Vi kommer gå in lite mer till på det, när vi kommit dit i historien på hur du kände. Men verkligen bra beskrivet. Hur gick då snacket kring vad du har planerat? Eller hur pratade ni om att ni eventuellt skulle skaffa barn?
Ja, men jag har nog alltid liksom ändå varit säker på att jag vill ha barn. Och liksom haft ändå så här en stor barnlängtan. Liksom. Sen jag var typ 7 år och fick en lillebror så jag var så här, åh, liksom att ja, men jag haft det liksom i mig. Och det där med barnlängtan är också en sån där grej som jag tänkt jättemycket på i efterhand. Att liksom barnlängtan är inte synonymt med att man är liksom förberedd på vad det krävs för att ta hand om ett barn. Alltså det är liksom en helt annan parameter. Alltså att längta efter barn, det är ju någonting liksom existentiellt jättestort som man bara liksom härbärgerar i sin kropp. Och förhoppningsvis så matchar det liksom upp lite mer den praktiska vad det faktiskt innebär att vara förälder. Men för mig var det liksom, ja, men en känsla bara, en jättestark känsla. Och innan jag och min kille kom fram till liksom att skaffa barn så jag har ju ätit antidepressiv medicin i jättemånga år för att jag led av liksom utbrändhet och kronisk smärta och depression. Och då fick jag hjälp med det via antidepressiv medicin. Och då åt jag ett preparat som heter Cymbalta som är ett SNRI-preparat. Och det rekommenderas inte att man ska äta det när man är gravid. Så när jag började prata med min kille om att fan ska vi inte, liksom, vi inte köra och liksom det blir så sent. Alltså börjar man bli lite stressad, man blir lite, alltså börjar bli lite åldersgrejer och så här. Då sa han att ja, men det första du måste reda ut är ju liksom det här med din medicin. Hur det ska funka liksom. Och då pratade jag med min läkare om det och då sa han att nej, men du kommer behöva, du behöver sluta med medicinen för du kan inte äta den under graviditeten.
Nej.
Och då så gjorde vi upp liksom ett nedtrappningsschema. Och det funkar ju liksom att man man äter en dos och sen så liksom ligger man mellan två doser och sen så när man har stabiliserat sig på den lägre dosen då äter man den ett tag och sen går man ner en dos och så liksom ligger man mellan två doser. Så, så vi gjorde ett nedtrappningsschema på 7 veckor, vilket är ganska kort. Och mellan liksom, då åt jag 120 milligram så går man ner till 90. Alltså då jag hade sån ångest, alltså jag hade panikångest och bara liksom grävt och skrek. Det kändes som att allt bara liksom föll. Från att innan då när vi liksom började prata om det här så hade jag känt mig liksom så här väldigt stabil, redo liksom.
Så då harmoni i kroppen liksom.
Ja, nej, men det blev, jag var liksom bara så här, men det här kommer gå bra. Och sen så blev det liksom, det kändes som att det bara, nej, det här kommer absolut inte gå bra liksom. Och då kom vi överens om att vi skulle göra mycket, mycket längre uttrappning. Så istället för på 7 veckor så började jag trappa ner liksom på obestämd tid kan man säga. Och det tog 10 månader för mig att komma ner liksom till den lägsta dosen. Och då när jag kom dit så kände jag bara så här, nej men det här går inte. Jag kan inte gå av. Jag vet inte hur jag ska leva mitt liv liksom. Och då så sa min läkare att okej, vi behöver liksom söka ytterligare liksom professionell hjälp i det här, någon som vet. Och då så det första han sa var liksom att ja, men börja med att kontakta din husläkare för de är jätteduktiga på det här, många mottagningar. Så gjorde jag det, träffade en läkare som var jättegullig och bara så här, ja nej, men det här är jättevanligt och det finns antidepressiva preparat som man kan äta under graviditet, och det hade jag aldrig hört.
Ja, så himla knasigt. Man tycker det borde vara, alltså det är så många som behöver hjälp med det här.
Ja.
Att det borde vara verkligen allmän, liksom allmänt begrepp, för, speciellt för läkare då som jobbar med det här.
Ja, nej, men jag har ju blivit lite liksom en självutnämnd expert, men det man kan säga som är då liksom problemet med det här är ju att det går inte att utföra kliniska studier på antidepressiva preparat på gravida kvinnor.
Nej,
just,
nej,
alltså man kan inte ha en, liksom, en testgrupp och sen en grupp och så se vad som händer med liksom graviditeten.
Vi chansar lite här.
Lycka till. Alltså, så. Utan det man får göra är att man helt enkelt får göra studier på de fallen där man har bedömt att fördelen med att fortsätta äta det antidepressiva preparatet är större än risken att någonting sker med barnet då, eller fostret. Och då rekommenderar min läkare ett preparat som heter Sertralin. Och det är ju just ett sånt preparat då som är, det är så vanligt. Alltså det skrivs ut i sådana mängder så att det är väldigt många kvinnor som har ätit det under graviditeten. Så därför så har det kunnat helt enkelt göra studier. Så att det man pratar om när man säger att ett preparat är olämpligt då för att ätas vid graviditet är helt enkelt oftast, inte alla men oftast, att det inte finns några studier. Inte egentligen att man har, liksom, man har inte en klinisk studie på
man
att
det. Man vet liksom inte.
Nej.
Nej. Nej.
Men då började jag äta sertralinet och då kunde jag liksom gå av min andra medicin. Och det tog ändå ganska lång tid. Det här var ju i oktober 2015 och i mars 2016. Då började jag liksom känna mig mer som mig själv igen. Och då,
shit alltså.
Ja, det var lång tid. Och det var jättetufft faktiskt.
Måste men, varit frustrerad. Alltså, nu lägger jag ju ord i din mun, det är inte meningen. Men det känns som att, man, jag känner frustration och dina vägnar. Kände du dig frustrerad eller hur upplevde du den tiden?
Nej, men jag mådde så dåligt då. Så att, alltså, jag kände som en stark frustration för att jag blev liksom fråntagen mitt mående med ett val som jag egentligen inte hade gjort själv. Utan mitt val att jag, som jag hade gjort om jag hade fått välja själv hade ju varit att jag hade ju velat kunna fortsätta äta medicinen och vara gravid. För att det var ju så jag kände mig liksom som mig själv. Och att man känner den liksom frustrationen, det orsakar ju också mer stress liksom i kroppen.
Alltså
när man, om man blir arg på den liksom utanförliggande orsaken så blir det ju också att man känner sig liksom drabbad av någonting på något vis. Men sen när jag började må bättre i mars då 2016, då började jag ju prata med min kille om att liksom, ska vi inte försöka och så här. Och då var han bara så här, nej, jag är inte säker. Och så, gud.
Han bara, okej, då har jag kämpat i ett år här.
Men,
nu.
Men alltså, jag bara, nu brinner jag upp. Alltså, ja, då hade vi några riktigt härliga konflikter om det. Och jag var ju så arg då.
Pratstunder.
Det var inga pratstunder. Alltså, det var liksom skrik och skrän. Nej, men jag var ju så frustrerad då. Liksom, jag bara, nu har jag hållit på med det här i ett år. Och nu är du liksom lite osäker på om du... Ja. Men sen så... Det är också min kille, han är så jävla långsam. Alltså han är som en jävla marinerare typ. Han ska bara marinera. Ja, och så bara plötsligt en kväll så liksom oskyddat sex. Jaha, ja. Vad gör vi nu? Ja, vi gör en bebis. Ja, okej, ja. Så jag liksom... Och sen så gick det ju jättesnabbt för mig att bli gravid.
Det är härligt.
Ja, det var ju verkligen... Erik bara, typiskt. Man fick ligga en gång. Ja, nej men, och då, jag blev jättesjuk. Jag trodde jag var kräksjuk. Jag får alltid kräksjukan. Liksom två gånger per år. Så, alltså jag var så jävla sjuk. Jag bara låg hemma, du vet, i ett mörkt rum med så här ispack på huvudet med en hink på sängen. Bara spydde. Alltså jag är döende. Så hade jag ett jättestort jobb måndag, tisdag. Jag kravlade mig upp liksom, på plåtning, gick och jobbade. Så var jag med min agent. Vi satt faktiskt här på kontoret. Och då så sa hon så här, men tror du inte att du är gravid? Jag bara, fan, jag tror att jag är gravid. Och då när jag kom på det, då bara, men gud. Alltså,
jag är gravid.
Ja, jag är gravid. Alltså, så bara sprang till apoteket. Jag, så här, jag gick faktiskt på en bokrelease på kvällen. Och svepte ett glas vin. Sprang till apoteket.
Sista kvällen i frihet.
Sista glaset. Och gick till apoteket, köpte typ så här tre test. Gick hem. Bara la påsen med testen på bordet framför Erik. Jag bara, jag tror jag är gravid. Nu ska jag gå och kissa på den här stickan. Han bara satt typ så här helt tyst. I köket. Jag bara gick och kissade. Alltså du vet, det där plusset, det var så snabbt. Det bara tjoff, så här, bara. Och i den sekunden så kände jag bara så här, nej, men det här är 100%. Jag bara, det här är, alltså för mig var det verkligen så här, alltså jag knöt liksom an till barnet när jag tittade på den där stickan liksom. Det var det var så jävla starkt ögonblick för mig. Erik helt likblek typ. Och jag bara grät. Jag var så här jätteglad. Jag bara, vi ska ha ett barn. Du vet, och han bara, åh herregud. Alltså var helt så här. Men då var jag bara så här. Det här är liksom 1000% riktigt liksom i mitt hjärta.
Bra, fint.
Ja, det var faktiskt... Det var liksom som en sån här känsla man har haft att bara så här, man kanske inte har vetat om det skulle passa eller om det var, alltså ingenting sånt, men känslan, alltså det är ju mycket så tycker jag med föräldraskap att så här, känslorna är liksom aparta från allting annat som pågår liksom. Och så var det med den också. Jag bara, det här är, känslan säger bara att det här är, nu är det vi liksom. Det är jag och den här magen, det är vi liksom. Det var helt... Och så var det liksom faktiskt under hela graviditeten. Jag hade en väldigt så här blandad graviditet med liksom verkligen ups and downs. Men min liksom glädje över att vara gravid och min glädje över barnet, den var liksom mycket, mycket större än allting annat under hela tiden.
Det är så fantastiskt att höra, för att det är ganska vanligt, så var det för mig, och det är ganska vanligt just alltså för förstföderskor att man liksom har lite svårt att fatta vad det är som händer. Liksom. Att man kanske inte alls emotionellt har så lätt att knyta an, liksom, både under graviditeten och också efter när man har fött till och med. Så det var himla underbart att höra, tycker jag.
Men jag tror också att det var ju också lite av ett lur. Alltså precis som det här med att jag hade ett strategi. Så det var ju också ett lur. För att, alltså när jag var gravid, jag har ju PMDS. Och har ju jättejobbigt liksom med de här svängningarna. Och så blev jag gravid och då försvann ju det.
Just det.
Sen hade jag liksom en ganska jobbig graviditet liksom fysiskt. Alltså först mådde jag jätte illa och kräktes liksom hur mycket som helst de första 20 veckorna. Och sen så fick jag någon så här kronisk huvudvärk liksom varje dag klockan 3. Så bara måste ligga i sängen bara liksom, för vi hade sånt i huvudet. Och sen från vecka 27 hade jag så mycket sammandragningar så jag kunde inte liksom gå på en promenad ens. Och sen så fick jag restless legs.
Ja, okej. Okay. Alltså, men gud, det låter som en jättejobbig
gravid. Alltså det var så jobbigt. Och alltså det här med restless legs när man är gravid, det kanske du kan ha som en fråga till.
Mm, verkligen.
Vad är det här restless legs egentligen och kan man göra något åt det?
Ja, ska vi sätta en liten tjusig namn på det också, så kan man kalla för Willis Ekboms sjukdom. Oj. Restless legs, om man ska ha fina namn på det. Huh? Och det här, alltså man vet inte riktigt anledningen till varför man får de här nervkänslorna liksom, i benen och pirrningarna och så vidare. Men man misstänker, om jag då ska gå på det viset, att misstänka sjukdom beror på nedsatt mikrocirkulation. Mm. Och det händer då när man inte rör mycket på sig. Då kan man ju förstå nästan lite grann att då stannar cirkulationen upp och därför så är det. Mm. Och det här är, man kan se att den här sjukdomen som kan vara, inte bara när man väntar barn, utan det kan vara, den kan vara lite ärftlig, att den finns i släkten, säger man, och så vidare. Och så här. Och vanligast är att den debuterar någonstans i 30-40-årsåldern. Men det kan också vara i kombination med någon annan sjukdom också. Och jag tänker att vi går in på mycket, men däremot så vet man att det här är vanligt faktiskt under graviditet. Så. Mm. Och särskilt under de sista månaderna. Så att det är väl det som kan vara bra att veta, liksom att det här är någonting som kommer under graviditeten. Och så sedan så brukar besvären försvinna när man har fått barn sedan. Så att, så att det är ju jättejobbigt att ha det, men att man vet i alla fall att det är ingenting som man kommer ha resten av livet. Så.
Just det. Ja. Men är det rörelse då som gäller? Liksom?
Ja, att man kliver upp och så rör på sig. Ja. Eller, alltså man säger bara så att man ser det här. Ofta så är det inte när man i dagtid är upp och rör på sig så märker man så himla mycket av det. Nej. Men däremot när man är stilla. Sen kan det vara om du är upp och rör på dig, ja, då kan det betyda att du inte känner efter lika mycket som när du ligger och ska sova.
Just det.
Men man säger så att det försvinner när man rör på sig. Mm. Och därför så kan man säga att det är upp och rör på sig och gå. Massage och avslappning kan också ge lindring.
Okay.
Man ska vara försiktig då med att röka, alkohol och koffein brukar man, det är de tre grejerna som man brukar avråda ifrån då. När man väntar barn så är det väl inte nikotin och alkohol kanske aktuellt, men just det. Koffein i alla fall då, så kan man ju tänka på.
Exakt.
Men alltså det är helvetet på jorden alltså.
Det var... Hur yttrar du sig det?
Men det började komma liksom, tror jag mot vecka 27-30 till liksom. Men det liksom är ju, jag har haft en del liksom restless legs innan, alltså när man blir trött eller så här, alltså när man flyger långt eller så här, det är ju liksom ändå vanligt. Så jag har ju varit med om det, men det här var ju någonting liksom, alltså så fort jag la mig ner eller liksom försökte vila så bara, du vet, det bara kryper i hela benen. Man kan inte ligga still, man bara ligger och sparkar med benen så här. Det är liksom bara, det är liksom som att något bara kilar omkring i hela benen.
Gud vad obehagligt.
Det var så fruktansvärt. Och då sökte jag hjälp för det på BVC. Och så fick jag äta jättemycket järn. För det är det som liksom presumtivt ska hjälpa mot det här. Men det finns ju egentligen ingenting. Liksom. Jag tror vissa blir hjälpta, men jag blev inte det av den här järngrejen. Det som var ju då att jag kunde inte sova. Och det här var ju även på dagen. Så att även om... Jag hade...
Den delen av graviditeten man är som tröttast också. Liksom.
Alltså, jag var så trött. Och så fort jag la mig ner så bara började det så här, liksom klia hela kroppen. Vi var i Spanien på semester. Vi hyrde en så här jättefin stuga. Då stod jag så här ute på balkongen på nätterna och gjorde så här tåhävningar. För det ska ju då liksom hjälpa så att stå och göra så här tåhävningar. Så bara tåhävning, gå in, lägga sig i sängen, ha så här tensapparat på låren. Så här, försöka somna den här. Det gick inte, gå upp, göra tåhävningar. Alltså om och om igen.
Åh gud, starka vader.
Verkligen. Alltså de har alltid varit starka faktiskt. Men, förutom, alltså, det som var grejen var att jag mådde så jävla bra psykiskt. Så att det var som att jag bara, du vet, sova det lite dåligt, liksom. Restless legs, sammandragningar, yeah. Alltså jag var sån jävla toppform alltså, när jag var gravid. Jag var som att, Ja, men som att jag hade typ rökt gräs hela tiden. Jag var så jävla hög på livet, glad. Jag tyckte själv att jag var jätterolig och bara skojade. Alltså, skrattade så att jag typ kissade på mig liksom dagligen. Alltså verkligen. Jag tror att jag tyckte det var så himla skönt att vara befriad från den här liksom PMDS-grejen. Och att...
Ja, men precis. Ja. Berätta lite om det också. För det bara... försvann, eller?
Alltså det försvann. Och det, eller liksom, det var ju den här... Alltså det var ju som att jag var på super, super gott humör hela tiden. Liksom. Mm. Och det här cykliska försvann ju. Och jag tror också att det var liksom att jag och Erik var så himla så här samlade runt någonting. Det var som att vi hade så här, det här är våran grej. Och nu... Det var som att våran familj så här gick alltså in på något vis. Det var så himla fint. Så jag kände mig så liksom lycklig. Det var som en jättebra period. Och jag fäste inte så mycket uppmärksamhet vid de här att min graviditet var ganska jobbig fysiskt. Så nu i efterhand, när jag tänker på det, så tänker jag så här, men gud, det var ju jättejobbigt. Ja,
exakt. Men, det låter fruktansvärt.
Men då jag bara, typ, jag kan inte sova. Alltså, jag vet inte. Så att det var också liksom lite som ett lur, tror jag. Att jag var på så otroligt gott humör. Jag bara tänkte, det här kommer gå så himla bra. Liksom, nu har vi den här liksom jämställda strategin. Och jag mår som en kung. Och liksom, allt kommer gå bra. Så att det är ju härligt att man får ha det bra en stund. Liksom.
Men det
var lite deceiving, kan man säga.
Jag förstår. Ja, fy fan, så jag bara, precis så här, man lyssnar på det, man bara, men gud, man låter helt fruktansvärt. Sen, men det är ju fantastiskt att du var så glad och känns lite hög på livet ett tag.
Ja, men det var verkligen rätta ordet, tror jag. Alltså, det har ju, jag har ju bara ett barn. Och jag tror att alltså, det finns många orsaker till det, men tanken på den här graviditeten, det är ju verkligen en av dem. Att jag tänker att, aha, hur blir det liksom? Ja.
Hur förbereder du dig på förlossningen?
Alltså, jag tror så här. Jag tror att jag trodde att jag förberedde mig. Liksom, så här, du vet, som man gör. Liksom. Jag läste liksom, Gudrun Abascal och Föda utan rädsla. Och den här som också heter Att föda läste jag. Vi gick på profylax. Det var jättebra. Liksom. Det slutade dock med att jag hade en diskussion med barnmorskan om att jag inte skulle amma, och hon blev superstressad för att jag liksom tog upp det här inför hela gruppen och försökte liksom tysta mig som att jag skulle göra liksom reklam för ett amningsfritt liv.
Dra ner andra i fördärvet.
Det var exakt så. Det var typ en annan tjej där som satt på toaletten, hon bara, jag ska inte heller amma. Det var jättebra att du tog upp det. Typ. Så att, men det var verkligen som att hon bara, vi ska inte tala om det här nu. Typ. Men vi gick på profylax och vi gjorde ju den här liksom, nyp i låret och andningstekniker. Och så här. Och det var också, jag tyckte det var så himla så här, alltså jag kände mig så stark. Du vet, om Erik var så här, men nu nyper vi och så andas man ju de här. Liksom. Och han var så här, alltså du är så bra på det här, du är så smärttålig, liksom, du klarar det så bra. Och så skulle jag göra på honom då, han bara, aj det är jätteont. Alltså jag bara, jag klarar det här. Alltså tyckte jag var liksom... men jag tror
starkast
att på
i världen.
Ett, ja men jag, liksom, jag tror att jag byggde upp liksom ett försvar. Att jag tänkte liksom, med min yttersta, liksom, med min tanke, så tänkte jag att jag förberedde mig och att jag tog in liksom, vad det här skulle innebära. Men med min känsla så gjorde jag inte det. Alltså, jag vågade inte öppna upp. Och jag tror liksom, att jag var så här, jag är så himla stark. Jag stod ju liksom, på händerna när jag var i vecka 37. Jag var så här, jag yoga, jag gör det. Det här kommer gå så bra. Typ. Men jag tror att... Jag tror att liksom, någonstans så tror jag att jag för det första inte vågade liksom, erkänna för mig själv att så här, det här är en situation som är helt bortom min kontroll. Jag vågade inte det. Och det var ju samma sak med bebistiden. Jag vågade inte erkänna det heller. Jag bara, nu gör man en strategi, man gör så här, man tänker så här. Man liksom, om jag hade vågat kanske börja med att erkänna för mig själv att så här, det är jättebra att jag är förberedd, det är jättebra att jag yogar, men det kanske inte kommer... var det viktigaste eller var det som just påverkar det mest liksom.
Nej, det kanske man inte går, man går skitlätt bara för att jag kan den här saken liksom.
Nej, och att det handlade kanske inte heller om att vara liksom tuff. Så här, jag kan röra det här. Just det. Utan, alltså jag tycker nu liksom, har det ändå gått 4 år sedan jag födde mitt barn. Alltså den insikten som jag har nu om vad liksom en förlossning är. Det känns ju som att det är verkligen handlar väldigt, väldigt mycket om att våga liksom möta, ja, men jag vet inte, man ska inte säga sina rädslor, men våga möta liksom att det är en svår situation och att det är smärtsamt. Och jag vågade inte det emotionellt, fast jag trodde det liksom. Så jag
tror
att
det är så mycket.
Gör du det? Ja.
Ja, nej, men just det här med liksom att man tänkte att man var så himla stark. Mm. Som att det skulle vara själva det som skulle bära eller brista. Att det var det som gjorde att man kunde gå igenom en förlossning på ett bra sätt. Om man var stark eller inte. Och det har ju egentligen inte så mycket med det att göra. Liksom.
Nej, jag tror att,
förstår man ju.
Ja, jag tror att det jag har sett. Alltså jag har ju sett en förlossning. Jag har ju varit med på en förlossning. Och det som... Nu kommer tårarna. Det som jag blev så tagen av på den förlossningen var att hon, den mamman, det känns som att hon vågade liksom vara närvarande i att det var smärtsamt och jobbigt. Och liksom att hon var ju där liksom och gjorde allt det här arbetet, men hon var ändå närvarande. Liksom. Det var så himla fint. Och det, nej men det har betytt jättemycket för mig efterhand att jag fick se det liksom. Nej, men jag förberedde mig och jag tror att jag trodde att jag var väl förberedd då, liksom. Vi var på besök på sjukhuset. Jag hade ju möte då med personalen innan, eftersom jag äter antidepressiv medicin och för att jag inte ville amma. Så då får man gå på så här förberedande samtal och liksom, det kändes jättebra. Vi fick kolla på förlossningsrummet och liksom, ja, det var ju på Södertälje sjukhus precis innan de renoverade, så vi såg ut som liksom en fyllecell på Maria Polt. Men vi var så här, ja, det blir toppen liksom. Så jag tror att jag tänkte att jag var förberedd, men jag tror att jag var jätterädd.
Vad tror du att dina rädslor kan ha bestått i, även om du inte var i jättestor kontakt med dem just då?
Nej, men jag tror faktiskt att alltså det känns som att vårt samhälle är liksom typ ett så här samhälle som har liksom fobi för förlossningar. Det känns som att man får liksom med sig det från att man är barn. Att, så här, att föda ett barn, det är blod och man spricker. Liksom, alla har ju hört det. Och ingen vill det. Ingen vill spricka. Ingen vill bajsa på sig. Alltså, den här bilden liksom av att det bara kommer ut någonting så här, ur en. Som bara, och det är så smärtsamt och det bara blöder. Det finns ingen med. Alltså, det vet man ju när man lär sig någonting om förlossningen. Att det finns en mening med förlossningen. Den har en struktur och en form. Liksom. Och den var helt okänd för mig. Sen läste jag ju mycket då i de här böckerna liksom, att föda. Och så, och då fick det ju mer struktur och mer liksom, mening. Okej, den här verken betyder det här skedet är det här. Nu roterar barnet så här. Det finns liksom olika skeden och så här. Men alltså, jag tror att bara den här... liksom rädslan att våga släppa liksom att slappna av i hela sin kropp, att våga att låta någonting liksom pressas igenom en och liksom komma ut och att vara avslappnad och inte göra motstånd mot den smärtan. Alltså jag tror att det är så många som är helt livrädda för det, för att vi liksom tränas i att hålla emot typ.
Så är det ju verkligen. Och jag tänker också att det är så här, som du var inne på, så här, att vi har ju från barnsben lärt oss att det är för jävligt egentligen att föda. Och att det ofta är en sån klinisk process.
Exakt.
Det är liksom sjukhus och det är det ena med det fjärde. Liksom. Det är inte så mycket snack om det urmoderliga, att det är naturligt, att det är något vackert, att det är något positivt. Att det är nästan all... nästan all liksom diskussion kring det är ju ganska negativt.
Ja, och jag tror att för min del var det nog väldigt mycket så att... Alltså jag tror att en kompis till mig sa det då. Hon bara, men det är ju lustigt att du har valt det här att du inte vill amma. För att du känns som en sån himla så här hippie. Liksom, som bara så här, du vet, ska jag amma tills jag är 5 och föda typ i ett träd. Liksom. Och det är inte alls liksom vem jag är. Jag kanske kan framstå som en hippie för folk på vissa sätt, men då, i det skedet av mitt liv och med den, liksom när jag skulle föda barn, då var jag väldigt så här, jag vill ha all bedövning som finns. Jag vill, bara folk som inte vill ha bedövning måste vara helt dumma i huvudet. Varför ska man inte ta det när man kan? Bla bla bla. Alltså jag hade ingen insikt om det här liksom födandets form, kan man säga. Utan jag, det var just det här, liksom, var, det här att man ska vara liksom lite tuff och liksom, ja, men lite klinisk kanske. Och att jag blev väldigt avskräckt av att jag tyckte då att liksom folk som ammade väldigt länge eller som man födde hemma eller liksom att man tar, att det kändes väldigt som flummigt och så här, att jag typ såg ner lite på det. Alltså det här är ju någonting som jag har kommit fram, liksom kommit till insikt till långt efterhand, och jag skäms ju också liksom för det här. Det här är inte någonting jag är stolt över, men min känsla då var liksom att ja, men det där är någon flummig liksom hippie hittar på. Man ska föda barn ute i öknen. Vad händer om det dör? Liksom. Alltså den, och menar, de tendenserna finns ju jättemycket nu när man pratar om det här med mer naturlig födsel och så. Liksom. Hur kan du riskera
men
ditt
barn? Men den tanken du har är ju nog jättevanlig.
Ja.
Att det känns väldigt flummigt. Liksom.
Men jag tror att det skulle vara onödigt, bra att hitta kanske någon sorts liksom, nivå på diskursen där inte det här som är liksom mer... Alltså att man inte skulle behöva använda det här ordet liksom naturlig födsel, och att det inte skulle kännas som att det vänder sig bort från ett modernt samhälle. Alltså det är inte likställt med att liksom vilja föda hemma och amma länge som att vara liksom anti-vax typ. Alltså att för mig blev det liksom att det liksom buntades ihop.
Just det.
Och det gjorde mig ju också liksom rädd, eller vad man ska säga.
Så att, nej, men precis, det är ju ganska viktigt, för naturlig födsel sker ju varje dag hela tiden på förlossningar överallt. Det är naturligt att föda oavsett hur du föder. Så att det är liksom det jag tänker med, precis, det är jättebra att du poängterar, för det handlar ju mer om kanske tankesättet på den naturliga födandet, att det här är någonting min kropp ska göra och det är positivt och det är bra och vi är liksom skapta för det här, istället för att kämpa emot kroppen liksom. Det tänker jag som det naturliga liksom.
Men jag tror också att jag har liksom många skeden av mitt liv. Man, liksom, jag är ju feminist. Jag, är liksom, jag tror att jag har jobbat med alla skeden av liksom, feminismen. Och att på något sätt kan man ju också känna... Jag har nog känt mig arg också över att jag som kvinna ska vara den som ska föda och utstå den här smärtan. Alltså att det har varit en förbannelse.
Det kan jag också känna igen mig.
Men när man har fått ett barn och när man har fött ett barn, så inser man ju att det inte är en förbannelse. Jag kan inte generalisera och säga att alla känner så. Men för mig var det så i alla fall. Helt plötsligt fick jag en insikt att så här, det här är inte en orättvisa som har ålagt mig. Det här är ett privilegium och någonting oerhört. Liksom. Och det var en jättestor förändring i mitt tankesätt. Liksom.
Häftigt.
Ja.
Du, apropå det här med amning, vad var det som gjorde att du inte ville amma?
Men jag bestämde mig alltså flera år innan jag ens tänkte på barn. Så hade jag några vänner som fick barn. Det var väldigt tidigt egentligen. Det var när jag var liksom i 20-årsåldern. Och då kunde inte hon amma av olika anledningar som jag var för ung för att intressera mig för. Men då så flaskmatade de. Och min upplevelse av deras föräldraskap då, det här var ju liksom mina två första kompisar i vänskapskretsen. Men min upplevelse av deras föräldraskap var liksom att deras barn var så himla orienterat mot båda föräldrarna. Och hade så himla fin anknytning till båda och en sån himla fin trygghet med liksom båda föräldrarna. Och att de två föräldrarna var liksom ömsesidigt så här respektfulla mot varandras utrymme liksom och tid. Och jag blev liksom bara väldigt så här, jag upplevde att det föräldraskapet var, alltså nu använder man ju det här nära föräldraskap, men jag upplevde att det var liksom ett väldigt nära föräldraskap från båda sidor. Och att det kändes som att det var så himla fint. Sen så var det ju en massa andra saker som de gjorde också. De delade ju på föräldraledigheten. Han var hemma mycket längre för han hade inget jobb. Hon jobbade. Alltså det var en massa andra orsaker också. Men det var som att jag liksom lokaliserade den här... Liksom, ja, men det här det är jämställt. Och det gör att barnet får en ökad liksom trygghet. Det kändes väldigt fint. Mm. Och sen när vi började prata då om barn så sa jag bara det till Erik att så här, men jag vill nog inte amma. Och han var bara så här, okej, toppen. Vi kör, det blir bra liksom. Mm. Och i det skedet så hade inte jag någon insikt om hur kontroversiellt det beslutet skulle liksom visa sig vara i folks ögon. Utan det kändes som en... Det kändes som att det låg väldigt liksom i linje med hur vår familj ser ut. Eftersom, alltså, jag är fotograf, jag är frilans. Erik är fotograf, är frilans. Vi driver varsitt bolag. De ser ungefär likadana ut. Vi har ungefär samma inkomst. Mm. Alltså, vi jobbar lika mycket. Vi brinner för samma sak. Alltså, det kändes som att jaha, men vi kan inte liksom införa någonting i det här som per definition kommer vara liksom helt ojämställt. Det kommer inte fungera. Utan vi måste liksom hitta en väg för det.
Mm.
Så det var liksom egentligen grunden till beslutet. Men sen visade det sig ju att folk uppfattade det här som ett väldigt liksom kontroversiellt och liksom provokativt beslut.
Hur tydde sig det då?
Nej, men när jag berättade för min mamma så blev hon ju liksom... Hon flämtade till, kan man säga. Hon bara... Stackars barn! Flämtade hon liksom... Och det var liksom, redan där började jag känna direkt liksom bara, vad är det här liksom för beslut som gör att folk blir liksom helt vansinniga bara liksom nära vänner som ifrågasatte och liksom nej men Emilia, det kan du inte mena, du kommer ju vilja amma. Alltså att det var verkligen lägga liksom orden i munnen och säga liksom. Och det blev ju liksom till slut lite som att jag började nästan testa folk. Så här, jaha, är du liksom allierad med att jag ska få bestämma själv? Eller liksom håller du på att värna om någon liksom konventionell kvinnoroll här? Och varför då i sådana fall? Alltså att, det var ju också liksom min uppfattning om amning, att man inte kunde vara jämställd om man ammar. Och den uppfattningen har jag ju inte nu. Och jag, jag vill också poängtera det, att så här, det var ju inte enbart att jag inte skulle amma, utan det var ju också att vi delade på liksom föräldraledigheten varannan vecka. Vi har tagit liksom varannan natt, vi har tagit varannan matning. Vi har liksom, så att jag vill vara jättenoga med att säga det, att jag vet att liksom jämställdheten ligger inte i amningen, men det här var en del av den planen och strategin som vi hade för att ha ett jämställt föräldraskap. Och det har varit bra. Alltså på många sätt har det varit jättebra. Och på många sätt har det varit superjobbigt. Som det är.
Som det är.
Som det är.
Men så spännande att höra dina tankar om det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det var ju januari då. Miguel var ju beräknad till 15 januari. Och jag tror att det var då på... Vad kan det ha varit? Alltså kvällen, det måste ju varit... Han är född på söndag morgon. Och på onsdag kvällen så var Erik och jag på tjåget och käkade middag. Och jag var så jävla gravid och så jävla miserabel och hade mina jävla restless legs och var alltså tjock som en smock. Ja. Och riktigt, riktigt trött på det här liksom.
Ready to pop.
Ja, jag bara, nu var jag verkligen redo ut med det bara. Och så kom vi hem och så la jag mig i sängen och så kände jag liksom att det blev så här blött mellan benen. Jag bara liksom flög upp och bara skrek, jag tror vattnet har gått liksom. Men det var inte så mycket vatten, utan det var liksom lite grann. Men då satte jag en sån här binda i trosan, för det hade jag läst att man skulle göra. Man ska sätta en binda så ska man se liksom om den blir blöt och det är klart och så här, då är det då vattnet. Och sen så tog det kanske en kvart och sen fick jag liksom en värk. Inte liksom någon jätteond historia, men så här, nu börjar det liksom. Då ringde vi till BB och sa jag tror mitt vatten har gått och jag har fått värkar. Och då sa de att men om du vill kan du får komma in och verifiera att du har en vattenavgång, men du kommer inte få stanna, utan det är säkert långt kvar liksom. Och då så sa jag att nej, men det vill inte jag, då stannar jag hemma och så kan jag komma in imorgon. För det här var på kvällen och vi skulle gå och lägga oss. Och sen så gick jag och la mig och tänkte att jag skulle försöka sova. Och det gick ju inte. Sen hade jag ju verkat då liksom, det började kanske var tionde minut och sen var nionde, åttonde, sjunde. Alltså det pågick liksom hela natten och jag fick liksom ligga där och försöka så andas mig igenom det där. Även om det inte var liksom så jättetätt, så gjorde det ändå liksom jävligt ont helt enkelt. Och sen på dagen då så åkte vi in till BB. Och då hade de jättesvårt att förstå liksom, var en vatten... Alltså de var så här, vi förstår inte, liksom, hinnorna är intakta. Alltså ner till liksom. Men då efter mycket om och men så kom de i alla fall fram till att det hade blivit liksom en pyspunka. Och det där har jag liksom hört om. Att, alltså det är ju två fosterhinnor liksom, och det kan börja läcka liksom, fostervatten då från den ena. Så det var... Det var liksom att det hade kommit igång. Det kallas för tidig vattenavgång. Och då kan det komma igång liksom lite. Men det har ju inte en full kraft. Liksom, som om vattnet går liksom neråt till exempel.
Det har inte kommit igång på riktigt.
Nej.
Typ då, eller vadå?
Nej.
Det här att få så kallad pyspunka. Liksom att vattnet går fastän hinnorna är intakta. Vad beror det på? Och kan det vara farligt på något vis?
Alltså, det här tycker jag är jättespännande. Jag vet inte var det här kommer ifrån. Kommer det ifrån kvinnor som ska föda barn, eller kommer det från professionen? För nu har jag ringt runt och kollat upp det. Och vissa inom professionen, de vet inte alls vad det handlar om. Vadå fostervatten? Är det så är hinnorna intakta eller som inte? Utan det där kan bero på att slemproppen har gått och så löses den upp och blir väldigt tunn och så tror man att det är fostervatten. Det finns det andra som tänker så här. Det finns ju två hinnor så att säga. Och så finns det någon som säger då att det kan ju vara så att den ena hinnan, den yttre hinnan som omsluter barnet, den kanske kan bli lite tålig och så finns det lite fostervatten emellan och så kan det pysa ut och därför kallas det för pys. Men det finns inga studier gjorda på det och det finns, jag tror att man är helt utelämnat till den man frågar. Så att säga,
just det. Okay.
Och det är ingenting man kommer in till en förlossnings och det, så gör man den här kontrollen för att se om fostervattnet har gått. Och är det så att det är den här pyspunkten om det har varit någon sån här pyspumpa som kvinnan uppger. Och är det så att det inte kommer något fostervatten, så säger man så här, men det är helt okej, du behöver inte vara orolig för någonting, det är ingenting som är farligt, det är inte farligt för barnet och ingen infektionsrisk och så vidare.
Just det.
Men det här, jag tycker att jag fick lika många svar som jag frågade. Så att,
ja.
Utan det är att man får åka in, har man det och man misstänker att vattnet har gått, då tycker jag att då ska man åka in till den förlossningsklinik som man ska föda på, så undersöker man och så får de konstatera då, har vattnet gått eller inte, man inte ser någon mer fostervatten, ja, då säger man nej, det är så.
Ja. Ja. Så hinnorna är antingen intakta eller inte, kan man nästan säga.
Ja, alltså eftersom många inom professionen säger att pyspunka, det är ingenting som vi pratar om inom professionen, utan det är någonting som kommer. Utan ändå så säger vi att då har vattnet gått, ja då har det gått hål på båda hinnorna och, och då fortsätter det att rinna. Sen att det kan dröja mellan, men en spännande fråga.
Mm, eller hur?
Och då åkte vi hem och jag var så himla positiv och bara, åh, det här kommer gå så bra. Så. Och så gick det liksom jättedåligt. Jag bara låg och hade jätteont. Och så, ja, när vi var på sjukhuset då, de skulle kolla om jag hade öppnat mig. Då hade jag öppnat mig en halv centimeter. Jag bara, okej. Okay.
Man får fira det lilla.
Ja, det var verkligen det lilla du.
Ja.
Och då var jag också så här, men nu har jag ändå haft verkar liksom...
En hel natt.
En hel natt, liksom, var sjunde minut eller vad det var. Och det gör ju liksom jätteont. Aha, en halv centimeter, det är liksom ett lillfinger så här. Och sen så fick jag åka hem igen. Och så var det exakt samma sak igen. Jag var vaken hela natten. Jag hade jätteont när jag vaknade. Eller när vi liksom hade lyckats slumra lite och sen vaknade på morgonen, kände jag bara, nej men nu har jag ruttnat liksom. Så ringde vi till BB. Då var det sagt att vi skulle få komma in på eftermiddagen för igångsättning, men då kanske klockan var 9 på morgonen, så då sa de, men kom in nu så tittar vi på vad vi kan göra. Och så kom jag in och så sa de att men du ska få liksom en sovdos med morfin och värktabletter, och då kanske du kommer att, alltså, du kommer få vila och då kommer det kanske dra igång ordentligt för att du får lite kraft.
Ja, men
gud vad toppen liksom. Och sen då när du har sovit så kommer vi göra en igångsättning, liksom en induktion eller vad fan det heter. Ja, och så skulle jag sova då och nej men det funkar inte på mig det där, the drugs och så mina restless legs då och allting, alltså det var ju bara, jag låg ju bara där så pling pling.
Gud vad tungt.
Ja, jättejobbigt. Och Erik bara så som en liten välförtjänt i och för sig, lilla grisen. Ja, nej, men och sen så kom de in och så fick jag börja med såna här shots som ska liksom mjuka upp livmodermunnen tror jag. Och så sa de liksom att men det här kan ta många timmar, så ha inte liksom för höga förväntningar nu. De satte igång det där och så hade jag ju verkar och vi gick och duschade och vi gjorde det och vi liksom väntade och väntade och jag tog liksom massor av verkar. Och sen så, nej det var så här, det var ju det som var det konstiga med det här. Det var ju det att på natten då, efter att jag hade blivit igångsatt, så började jag må jättedåligt. Och då kanske klockan var 11 på kvällen. Och jag började känna liksom... Alltså det kändes som i hela kroppen att någonting bara var fel liksom. Och sen fick jag som en smärta som liksom strålade upp. Alltså jag hade ju verkan och jag kände ju hur de kändes. Men det var som att jag fick en smärta som strålade liksom upp genom ljumsken. Och så gick den liksom upp i ryggen och upp till axeln. Alltså det var som någon sorts nästan så här ischias. Alltså någon, jag vet inte.
Men så, så det är liksom en andra smärta on top av värksmärtorna liksom.
Ja, och det gjorde så fruktansvärt ont. Så att jag började må liksom så jävla akut dåligt. Jag bara spydde, började svettas, började skrika. Så här, bara, vad är det som händer? Varför mår jag så här? Liksom, och barnmorskorna och liksom undersköterskorna bara skrek liksom, att men det kommer komma en läkare. Vi kommer sätta en epidural liksom. Alltså jag var helt borta. Och så skulle de liksom lyfta över mig till någon annan säng, för de skulle sätta den här epiduralen. Du vet, man ska sitta så här och de ska sticka här och... Alltså det var så jävla vidrigt alltså.
Emilia berättade att hon fick en extrem smärta från blygdbenet som gick upp mot midjan och sen runt ryggen och upp hela vägen till axeln. Alltså det gjorde så ont att det liksom tog över allt annat, kan man säga. Men 17, liksom, nu är det svårt för dig att säga så här efterhand som inte var på plats kanske så där. Men vad 17 kan det vara?
Ja, alltså jag vet precis vad det är. Nej, det här är ju jättesvårt. Och jag tror, jag undrar om de som också var med i rummet skulle kunna, någon i efterhand kan säga vad det är. Det kan vara allt ifrån att det är någon nerv som kommer i kläm och vid blygbenet, och sen så dras det upp och till att, ja, men, kanske en njurstensavfall mitt upp. Alltså, man kan dra iväg
hur långt det är.
Tyvärr, Emilia, jag kan inte svara på vad det var, men att det är tråkigt att det skulle bli så. För att jag förstår att det gjorde väldigt, väldigt ont. Mm. Det enda som jag kan tänka mig i en sån här situation, eftersom det känns inte att det hade något med livmodern att göra.
Just det.
På beskrivningen, så att säga. Så det är det. Ja, njursten eller gallsten eller någonting sånt där som drar iväg på det där.
Ja, intressant.
Och sen satte du med den där epiduralen och då på liksom 3 sekunder så försvann det liksom. Pling! Oh, jag bara vaknade upp som från en dröm och bara, ha! Typ, ja. Började liksom, du vet, hojta till personalen och så här. Ja.
Men, herregud, ja men gud, det måste ju varit jätteskönt att få den där.
Ja, det var ju verkligen, jag bara, åh gud vad härligt liksom. Och sen så sov jag ju faktiskt lite och vaknade på morgonen då av att det kom in en barnmorska och var så här, nu ska vi föda barn typ, tjo och tjim. Och då hade jag ju inte öppnat mig någonting. Det var ju öppen typ 1 centimeter. Ja.
Men gud.
Ja, alltså det var så jävla tungt. Ja. Nej men alltså. Det var faktiskt helt sjukt. Men då var det så här, men nu ska vi ändå föda barn och du vet, man ska duscha, man ska äta frukost och man, alltså, man ska göra allt det där liksom. Så då tog vi liksom tag i det. Och så körde vi på och sen så, ja, jag fick ju de här shotsen och det här värkstimulerande droppet och allting liksom. Och sen så hade vi faktiskt några timmar där det ändå kändes som att så här, men det här är en förlossning, alltså det här är ett verkarbete. Då satt jag på någon så här pilatesboll, jag fick akupunktur, Erik satt liksom, höll om mig och då satt jag nästan typ och sov och så här, var jätteavslappnad och hade någon så här bild inom mig att jag bara var i en så här grotta och bara dök ner i en så här undervattensgrotta. Och så varje gång det kom en verk så tänkte jag så här, nu ska jag dyka ner hela vägen till botten så här, och sen ska jag simma upp till ytan när jag ska ta ett andetag och verkligen så här försöka våga känna så här känslan, hur det kändes liksom. Men då sa jag också till barnmorskan så här, jag bara, alltså, har den här bedövningen verkligen tagit, för att det gör liksom jätteont? Och hon var så här, nej, du är så bra bedövad, du har ju din epidural, du borde inte känna någonting. Jag bara, men okej, hur fan känns det då annars liksom, om man inte är bedövad, tänkte jag. Och sen gick det några timmar och sen så kom den där konstiga grejen tillbaka igen.
Det här på sidan och upp mot axeln.
Det blev liksom ännu värre, att jag typ så här, ja men du vet, kräktes på golvet, började liksom, alltså, bli okontaktbar, liksom bara rann svett och jag bara skrek och grät och liksom var jätterädd. Och då, ja, det kom in någon läkare, skulle sätta epidural, satte den fel, fick sticka igen. Och sen till slut fick de in den där epiduralen och då, när den kickade in, då fattade jag ju att så här, okej, alla de här timmarna som jag har tagit, de här verkarna, den här epiduralen har inte suttit i. Alltså, för att det kändes liksom mycket, helt annorlunda då ju. Och då hade jag ju... det här är en sån där fråga som jag tycker att du ska ställa, för jag har aldrig hört talas om det här innan. Alltså, eller innan eller efter det här. Men att då hade jag, när de, då var ju liksom hela teamet var där, vi liksom diskuterade, okej, hur ska vi gå vidare med det här? Och de var så här, ja men ditt barn mår jättebra liksom. Så vi tycker att om du orkar så liksom bara kämpa på liksom. Och jag blev ju så himla positiv, så fort man får den där epiduralen blir man ju liksom på gott humör. Så jag var så här, självklart, vi kämpar på. Och då var jag ju öppen 7 centimeter. Och då kände jag bara, yes, nu jävlar, liksom jättehoppfullt. Och då sa barnmorskan att okej, men nu kommer vi stänga av det här värkstimulerande droppet. Och du kommer få sova lite eftersom du har epiduralen i. Och då förhoppningsvis så kommer det liksom dra igång av sig själv för att du får lite energi tillbaka. Och så här, livmodern får vila lite och så. Och sen så sov vi lite. Och sen så kom de in, tror jag, efter någon timme och skulle kolla. Nej men Nina, då var jag bara öppen 6 centimeter.
Nej, förlåt att jag skrattar, men nej. Skämtar du med mig?
Nej, men alltså, tydligen så kan det bli så då om man får väldigt mycket värkstimulerande dropp att när man tar bort det så, ja, så drar det liksom ihop. Du vet, jag har aldrig hört det innan, jag har aldrig hört det efter.
Heller.
Jag vill ställa den här frågan till din expert där.
Ja, för att det ska jag absolut göra. Men det här är ju sinnessjukt. Du har så kämpat så jävla länge. Gud vad jag svär i det här avsnittet.
Jag med dig.
Och sen så backar det liksom.
Emilia berättade också att hon gick från 7 cm och liksom backade 1 cm till 6 cm öppen efter att man stängt av det värkstimulerande droppet. Är det liksom vanligt att man går tillbaka liksom i öppningsskedet?
Alltså, i princip så skulle jag säga att det här att backa på centimeter, för det här diskuteras jättemycket. Det. Och nu vet ju inte jag hur det var för Emilia, om det var så att det var två lika undersökare, att en barnmorska som hade undersökt först sa att det var 7 cm och så kom någon annan och tog över och säger att det är 6.
Mm. Och det kan man säga också då att man har den mänskliga faktorn också är ju med liksom. Ja.
Precis, för man har ju inget måttband som man kan mäta. Nej. Utan det är en känsla mellan fingrarna och så vidare. Mm. Sen kan väl jag också tänka mig så här att om det var öppet 7 cm när det här värkstimulerande droppet gick och verkarna kom tätt och pressade på, att barnets huvud trycker mer mot modermunnen och då på det viset då pressar ut det lite mer. Sen när man stänger av droppet så åker kanske barnets huvud tillbaka lite grann och pressen från barnets huvud mot modermunnen blir inte lika stark och därför så går det tillbaka lite. Men det är ju bara min... Nu är jag ute och cyklar igen så att säga, men nu ska jag spekulera kring det hela. Mm. Så, men jag vet att det inte är ovanligt att kvinnor kommer till mig och berättar. Ja, och då sa barnmorskan att det öppet så mycket och sen så här, och sen helt plötsligt så krympte det och ja, för det var 4. Men då var det oftast en ny barnmorska då som har undersökt och känt. Jag tycker som barnmorska man ska ju vara restriktiv och säga med att det har krympt, för det blir ju som tråkigt för kvinnan som ligger där.
Ja, det blir ju mentalt jobbigt.
Och så är det. Ja, precis. Och så att rent professionellt så tänker jag så här, nej, krympa kan göra det inte, utan har det öppnat sig så har det öppnat sig. Men just att pressen från barnets huvud kan göra att det kan bli uppfattat lite olika.
Okej.
Nej, men alltså, det var ett osannolikt. Och då var det ju alltså, vi kom in, alltså vattnet gick ju då inom citationstecken på onsdag kvällen. Och det här var ju alltså lördag kväll.
Alltså, det är sinnessjukt.
Okay,
herregud. Så, men du, vi snackade ju innan om att du sa att du kände dig stark. Hur kände du det? För nu, alltså, när jag hör det här så tänker jag, du är den starkaste människan i hela världen. Men hur kändes det för dig när du fick veta att du liksom plötsligt låg på 6 cm?
Nej, men då hade det ju liksom gått så långt. Men alltså, då var det ju bara som att jag bara tänkte så här, men det här är ju helt osannolikt. Men känslan jag hade under den här tiden och när jag fick så där ont och det var liksom oförklarligt och inte hade egentligen liksom, det hade ju med förlossningen att göra, för det visade sig att hans huvud på något sätt tryckte på någon nerv typ. Men att jag känner mig som en pensionär. Jag bara, det här är orimligt, det är inte alls så här det ska gå till. Jag är fan stå på händer och liksom det här, alltså jag blev så besviken. Jag känner mig liksom verkligen förrådd av universum och av mig själv och alltså Det är svårt att förklara. Det kändes bara som att det här är fel. Det var inte alls så här det skulle vara. Och det hör väl ihop med min liksom vilja att kontrollera saker och vilja att ha en plan och vilja fullfölja den. Och så här, jag vet inte, men jag har alltid tänkt att jag har så himla så här go with the flow-attityd och allting. Men det visade sig sen att det var inte alls så. Jag hade väldigt starka bilder, tror jag, av hur det skulle liksom på något sätt. Ja, eller att det absolut inte skulle vara så här i alla fall.
Nej, men det känns ju också som att så är det väl kanske för de flesta, att det blir ju sällan som man hade tänkt sig. Nej. Men det här verkar ju också varit lite
out of the
ordinary.
Ja, det var extremt.
Klappar dig själv på ryggen lite nu, tycker jag.
Men sen då...
Nej, men jag förstår det tungt.
Nej, men alltså, det var ju som ett skämt. Men då hade jag en jättebra barnmorska som var lite så sträng och bara liksom, vet du vad? Nu kämpar vi på. Nu gör vi upp en plan. Det här kommer vi, nu följer vi det här timme för timme liksom, vi sätter på droppet igen, vi fixar det här liksom. Ditt barn mår bra. Och så jag var så här, ja, vi kör. Och sen så började jag känna liksom att det började liksom trycka på så jävla mycket där bak. Liksom att jag bara, jag måste gå på toa, jag måste gå på toa. Och alla barnmorskor bara, nej, nej, det är, du behöver inte gå på toa. Det är bara att det känns så, liksom, barnets huvud och så här. Mm. Och Erik gick liksom och la sig och låg och slumrade på någon säng. Och jag liksom bara, nej men fan, jag måste gå på toa. Liksom. Och då hade ju vi ingen toalett på rummet. Utan vi hade liksom en, det var en korridor, och så okay. gick man över och så låg toaletten på andra sidan. Och så hade jag ju då, för då hade jag ju också börjat få feber. Så jag fick liksom antibiotikadropp. Och så hade jag ju då epiduralen och droppet. Släpa mig över korridoren. Här. Jag ska fan gå och bajsa. Liksom. Ingen ska säga till mig. Liksom, ta mig över där. Korridoren, sätter mig på toaletten. Kan inte bajsa, kan inte kissa. För att jag... ja... Vad fasen var man inte kan kissa? Ja, jag kunde inte kissa i alla fall. Och så börjar jag få så här, du vet, när epiduralen gör att det kliar. Har du hört om det? Alltså man kan få klåda liksom av epiduralen.
Ja, så, ja, ja. Jo,
det
bara
kliar okay. på hela kroppen. Så jag bara började, vet, så här, slita av med kläderna. Bara slänger ner dem på golvet. Sitter där inne på toa liksom, naken. Och också att det bara rann ut så här, litevis med fostervatten. För det kom liksom under hela förlossningen. Ah. Att det bara kom nytt och nytt. Eftersom jag höll på så länge så fylls det ju liksom på.
Mm.
Så det bara rann ner fostervatten på benen där. Och, liksom, och då tänkte jag så här, men gud, jag kommer snubbla, jag kommer liksom halka mitt eget fostervatten och slå ihjäl mig. Jag bara, nej men alltså det här är så ovärd. Vet du, man såg den där scenen ut från den där liksom högravida kvinnan naken på toaletten med den där liksom droppställningarna och bara fostervatten som bara sprutar. Jag bara, nej men alltså det här är så ovärdigt. Det här är liksom, det här går inte. Så bara hasar mig tillbaka in på rummet och ringde på klockan då på min barnmorska. Bara, vet du vad, nu har jag haft det liksom.
Mm.
Och hon bara, okej, men kollar vi. Och då så kollade de. Och då hade jag inte öppnat med någonting. Så att, då sa hon bara, nu bryter vi.
Mm.
Och så fick Erik sätta på sina operationskläder. Och så kom den läkare och satte den här epiduralen igen. Eller vad han gjorde. Och så rullade de ner med en våning liksom. Och så var det ju som ett rum. Man kom in. Ja, och så var det liksom dags för snitt. Det gick ändå ganska fort från att det bestämdes. Mm.
Hur kändes det beslutet?
Ja, ah, men alltså som en... Så skönt.
Mm.
Det var så stark känsla också. Så här, men jag vill ha honom nu. Nu vill jag ha mitt barn. Jag vill inte sitta här med mitt jävla fostervatten. Jag vill ha honom, liksom. Så det kändes så skönt. Så när man kommer in... Alltså det var så mäktigt. Du har inte gjort några snitt, eller hur?
Nej, jag har inte det.
Ja, men det. Alltså det är så mäktigt med snitt. Alltså det är, man kommer in i ett rum, det var liksom, det är ett stort liksom upplyst rum. Så det är så här kakel från golv till tak. Liksom. Och så rullas man in. Så låg jag, man ligger så här ut med armarna liksom så här. Och sen så presenterar alla som är i rummet, de presenterar sig. Liksom, och säger, ah, jag är, det är jag som är kirurg, det är jag, det är jag, det är det. Jag är narkosläkare, jag är det. Och så sa de bara att, ja, men nu Emilia ska vi liksom göra det här. Och så börjar de ju liksom att snitta och alltså det gör ju inte ont liksom. Men jag tror jag har hört om att det är olika, men jag kände liksom allt. Alltså det gör ju inte ont, men man känner.
Känner inte händerna. Hur var det? Var det obehagligt? Eller låter obehagligt? Men det kanske inte...
Alltså, dels är det ju jätteäckliga ljud. Det låter ju så här. Alltså, Och sen så... Nej, det var inte obehagligt. Men det känns typ som att man är någon sorts... Så här, du vet, italiensk skinnväska som någon håller liksom på och bara sliter i med. Liksom. Alltså så här... Och det kallas ju också för så här trubbig kirurgi. Och det är ju för att de skär inte, utan de liksom skär ju. Och sen drar de ju upp för att sårkanterna ska bli liksom trubbiga. För att det läker ihop bättre då. Liksom.
Mm.
Och sen så... Ja, de börjar där och man liksom åker omkring på det där bordet upp och ner. Och så här. Och sen så blev det liksom helt... Ja, men som bara... lugnt i rummet. Det bara blev som en helt annan stämning. Och så bara hörde jag liksom skriket. Och så bara lyfte de liksom runt honom. Så här, de har ju som ett skinke, och så kom han liksom runt skinket. Och så la de honom liksom här uppe då på min hals. Och Erik liksom stod vid mitt huvud så här, och han liksom bara ramlade liksom ner typ och bara la sig så här på oss liksom, och bara sa till Miguel bara så här, jag älskar dig. Jag älskar dig, typ, han sa, ja, det är så självklart det här, liksom, jag älskar dig. Och det, narkosläkaren tog en bild liksom, och den har en sån här live-funktion, så när man trycker in så kan man liksom höra att jag säger också till Miguel så här, jag älskar dig liksom. Så ligger han så här på min hals. Alltså det var så, det var som att jag bara tänkte, allt det här, alltså jag ska göra om allt det här liksom imorgon. Alltså det här är, alltså det är allt. Och så tog de honom och du vet, mätt och vägde och klippte navelsträngen, Erik fick klippa navelsträngen, och sen så kom de in och så la de honom liksom så här på halsen när de skulle sy mig. Så han fick liksom ligga så här när de sydde. Men problemet, det var en grej att jag låg så här med mina armar och det var ju som att bedövningen tog liksom lite för högt upp så att jag kunde inte hålla honom. Nej, så okay. Då jag fick säga till liksom sköterskan så här, du måste ta min hand och lägga liksom den på honom så här, så att jag låg liksom. Och så sydde de mig och sen så sa de, jag hörde liksom att de bara sa så här, nu Emilia, nu kommer vi söva ner dig för du har varit vaken i 80 timmar.
Ja, exakt.
Det här var ju då söndag morgon, klockan var 2. Han är född 01:57. Klockan var 2 på morgonen på söndagen.
Vilken jävla match alltså.
Alltså helt sjukt. Och jag tänkte bara så här, nej, jag vill inte. Ni får inte söva ner mig. Alltså det här är, ska jag missa hans liksom första timmar i livet nu när jag liksom gjort det här? Men jag hörde min egen röst bara, det går bra. Och sen så bara, liksom medan de rullade ut mig i det här rummet så bara tjoff, blev det svart liksom. Sen så vaknar man ju upp och då ligger man ju på det här jävla uppvaket och det är helt vidrigt. Alltså Guds, platsen som Gud glömde liksom. Mm. Så låg jag där under den här liksom landstingsfilten och då händer det tydligen jätteofta vid kejsarsnitt att man börjar liksom skaka. Vissa gör det redan tydligen på bordet, men jag gjorde det efter. Så jag börjar skaka liksom jättemycket. Oh, och jag börjar liksom, jag blir jätterädd och bara börjar ropa så här, hallå, är det någon här? Typ, då kom det någon så här sjuk syrra som satte sig vid min säng. Så här, jag bara, du måste hålla i min hand. Så här. Och så satte han sig och han bara höll så här i min hand jättelänge, höll på jättelänge. Så bara satt han och bara tittade rakt in i mina ögon så här. Han bara, det går bra, du behöver inte oroa dig, allt kommer gå bra typ.
Efter kejsarsnittet så började Emilia skaka något enormt, så att man liksom typ fick hålla i benen för att det skakade så mycket. Vad kan det vara? En reaktion på medicinerna eller liksom smärtstillande, eller är det en psykisk reaktion, vad tror du?
Kan det vara olika anledningar till det? Jag kan tänka mig att som vi själva inom professionen pratar om att, och framför allt efter det, om man har en ryggbedövning så, att säga, så kan man få någonting som heter shivering. Alltså fenomenet shivering, att man skakar. Och man tror att man får en dilatation av blodkärlen som gör att det här fenomenet kan uppkomma. Så, så att det, shivering är det som vi pratar om, att man skakar. Och framförallt Sen tror jag också man är väldigt spänd och så vidare, och så helt plötsligt när allting är över att man kan börja skakas med andra situationer i livet och så vidare. Men just ryggbedövningen tycker jag är en sån där som vi är väl medvetna om, att man kan få det här shivering-syndromet efteråt.
Och sen så fick jag åka upp och så fick jag liksom, så körde de in mig i rummet då, och då satt Erik med Miguel och hade liksom gett honom nappflaska och bytt första blöjan. Och så la de honom liksom, alltså jag kunde ju inte sitta upp eller någonting, så jag kunde ju liksom inte titta på honom. Alltså jag kunde liksom, han låg liksom så här på min sida, så jag försökte liksom se hur han såg ut. Så jag fick liksom ta min telefon så här och du vet, sätta på så här kameran mot oss för att liksom titta. Selfie-mode. För att liksom se hur han såg ut. Och det bara var, det var alltså den känslan när jag såg honom och Erik och alltså, nej men det är ju, jag tänkte då att så här, av allt jag har gjort, om jag ska få välja igen, jag ska göra det här, alltså jag ska inte tveka en sekund och göra om det för att få vara med om det här igen liksom. Det är nej men det är ju någonting så definierande, man känner att det definierar hur, liksom vad det är att vara människa, att kunna och få vara med om de här sakerna liksom. Det är, man testas till gränsen av sin liksom fysiska och emotionella förmåga. Och det är klart att det är sjukt läskigt, men jag tror att det är liksom höjden av vad vi kan uppleva. Mm. Faktiskt.
Jag kan bara hålla med. Gud. Åh, så fint.
Han är ju liksom mitt livs stora kärlek. Och den, den känslan har jag haft med mig liksom sen jag visste att han låg i min mage. Men sen att, liksom, att upplevelsen att vara förälder inte blir enklare bara för att man känner den känslan. Liksom. Det har nog varit en av mina största lärdomar kanske.
Det här är så intressant. Vi kommer ju prata en del om det också i kommande Barnet går-avsnitt. Men du har ju skrivit en otroligt vacker bok kring det här. Så vi kan väl gå in lite på det i alla fall. Och du hade ju en strategi och allt det där. Hur upplevde du den här första tiden som förälder?
Nej, men jättejobbig. Och att det gick så fort. Att det blev jobbigt så himla fort. Hade liksom ingen marginal med mig in ju. Förlossningen var ju liksom, som barnmorskan uttryckte det, på pappret en mardröm. Jag bara, jaha. Jag bara, jag vill ge den 9 av 10 betyg. Hon bara, okej.
Gjorde du det?
Ja, ja, absolut.
Jag älskar det.
Ja, nej, men jag bara, det var toppen. Alltså, jag fick ju ett barn liksom. Alltså, det var ju... Ja. Ja. Nej, men jag kände att jag hade liksom ingen marginal. Så att jag tror att det var den här känslan av att börja falla väldigt, väldigt fort. Alltså att det var liksom redan första natten hade Miguel ont i magen. Och jag kunde ju inte resa mig upp. Jag hade ju jättemycket morfin och mådde pyton, hade ont i snittet. Alltså allting sånt. Och Erik liksom stod och kämpade på där och liksom vaggade och så här. Och jag kände mig så himla... liksom, alltså jag ska inte ens säga att jag kände mig maktlös. Det är inte ens en sån känsla. Det var liksom bara som att det öppnade sig ett hål. Och så bara åkte jag ner. Liksom. Och jag såg också, tror jag, i Eriks ögon att han kände också att det här var inte... Alltså det var som att vi båda två liksom bara så här, vad är det här typ? Och jag blev jätterädd. Och... sen så sov vi Miguel då, liksom han hade ont i magen första natten, vi liksom kämpade på med det där, vi var supertrötta, sen kom vi hem. Ja, vi liksom bara famlade som två liksom vilsna fölungar typ. Mm. Det är jättesvårt att liksom hitta en naturlighet i mig själv liksom. Jag kände mig helt vilsen, som att allting var helt nytt, som att språket var nytt. Alltså, det var som att titta ut och bara, jag känner inte igen mig. Alltså, det var ett helt nytt landskap bara. Och det tänker jag på nu liksom i efterhand, att jag var så hård mot mig själv liksom, att jag bara så här, inte förstod att det var läskigt för att jag inte hade de erfarenheterna sen innan och att jag inte kunde veta. Men då blev jag liksom arg på mig själv. Bara, hur kan det här vara så svårt? Alltså, eller jag tänkte så här, det här är inte så svårt. Varför känner jag de här känslorna? Så verkligen den här korrespondensen saknas liksom mellan huvudet och... Och sen så kunde vi liksom inte riktigt få rätt på det här med sömnen. Och det kändes jätteläskigt att sova bredvid honom. Det kändes liksom som att han skulle vakna när som helst. Och man blir liksom bara så där upp i varv. Och även när man kan sova så kunde jag inte sova för jag var så upp i varv. Och det liksom bara... Det spiralade väldigt snabbt liksom. Ner i ett hål.
Får jag också fråga hur med den här antidepressiva medicinen. Fortsatte du med den som du hade under graviditeten? Eller gick du tillbaka till... din gamla?
Nej, jag fortsätter med den som jag hade under graviditeten. Och jag äter den fortfarande faktiskt. För att jag tänker fortfarande att jag kanske någon gång vill ha ett barn till. Just och då så har jag kvar den. Så att jag kan liksom fortsätta med det. Men jag fortsätter med den. Och det var nog en jävla tur. Annars vet jag inte. Det blev inte roligare för det kan jag säga. Men, ja. Nej, men jag har fortsatt att äta den. Men alltså, i sanningens namn så måste jag säga att liksom, de här första 10 månaderna, det gick ganska fort till att jag kände att det här är det är fruktansvärt jobbigt. Alltså, det var på många plan. Liksom, det är ett existentiellt plan framför allt, tror jag. Massor av liksom, funderingar och känslor. Och alltså, han sov ju jättedåligt. Han började väl med att sova ändå ganska okej liksom, fram tills... Ja, men när han, alltså förutom det här då, att man matar liksom var tredje timme man är uppe, alla de här grejerna, så sov han väl liksom okej. Men sen gick det liksom bara sämre och sämre och sämre. När han var 6 månader, då vaknade han ja, men var tionde minut. En gång i kvarten. Mm. Hela nätterna. Alltså vi var så trötta. Alltså, och vi bråkade ju. Alltså vi bråkade och bråkade och bråkade. Vi var så trötta. Vi liksom bråkade och skrek på nätterna. Liksom, man står där, man vet inte vad man ska göra. Man bara osams. Jag kände liksom att jag tappade hela min... liksom, ja, men att allt omkring mig bara liksom föll. Jag kände liksom, Erik, han är liksom mitt hem. Om jag inte har något hem längre, vart, alltså vem är jag då? Och det var bara jag, kände jag, som kunde. Liksom, det är bara jag, ingen kan hjälpa mig. Jag är helt ensam. Det är inte sant, jag hade ju massa stöd, men det var min känsla. Liksom.
Jag har varit i exakt samma skor. Båda våra barn har ju haft exakt där 6 månader, 7 månader, där det var som allra, allra värst. Du säger precis så, var tionde minut.
Mm.
Du får inte sova någonting. Nej. Och du är liksom livrädd när du går och lägger dig.
Mm. Ja, men stressen är så hög.
Alltså, ja, fruktansvärt.
Bara man ska gå och vila på dagen. Alltså, man kan ju inte komma Nej. Ner i varv. Det var liksom...
Jag kunde aldrig sova på dagen. Nej. Det gick inte.
Nej. Vi delade ju liksom då varannan natt. Men till slut gick det så långt så att jag var så här, jag kan inte ta en enda natt. Jag kan inte.
Mm.
Så Erik sa, jag kan ta alla nätter. Och så gjorde han det. Mm. Alltså, han, ja. Men jag var bara liksom... Det enda som gick för mig då när han tog liksom alla nätter, det var så här, okej, jag lägger mig i sängen, jag har öronproppar, jag sätter en kudde på huvudet. Och liksom, jag tänker bara att han har det bra med Erik. De har det jättebra. Jag måste bara sova liksom. Men... Nej, jag vet inte. Det är... Jag har ju skrivit om det här i min bok och jag försöker liksom... Eller jag har liksom försökt att skildra någon sorts här känsla av komplexitet. Liksom. Hur mycket man kan älska någon och hur fantastiskt det är liksom, att vara någons förälder och samtidigt vara liksom, på gränsen av sin egen kapacitet. Och också att inte göra det för mycket till liksom, en banal grej. Att det är inte liksom, att det handlar om att det är så... Och det är så jobbigt att vara mamma. Det är så jobbigt att sitta en sändlös. Alltså, det är så många som vill liksom förminska det till liksom något, att man är gnällig. Eller att man liksom, men det är en prövning. Liksom på en, jag skulle säga att det är liksom säkert en liksom mental, hormoniell, alltså en utvecklingsnivå. Det har kommit nya studier nu som visar ju att hjärnan hos nyblivna föräldrar förändras lika mycket som i puberteten. Och jag menar, den liksom förändringen... Att,
det var intressant.
Ja, men det var faktiskt en stor artikel i DN bara häromdagen. Jag kan skicka den till dig. Men,
jag gärna söka.
Att de här liksom, vad man kallar då för de gråa partierna i hjärnan, de minskar. Och där liksom sitter det jättemycket då så här, ja, men nerver, känslor, mottagning, alltså tolkningsämnen, massa saker. Så man, liksom, man blir mycket mer specialiserad, men man slutar känna sig som sig själv helt enkelt.
Gud, vad intressant.
Ja, det är så jävla intressant. Det är så liksom logiskt också, med tanke på faktiskt. Hur man kan må liksom.
Verkligen.
Sen när Miguel var 6 månader, vi hade ju en gathund från Rumänien som jag adopterade några år innan Miguel föddes. Och han dog jätteplötsligt när Miguel var 6 månader. Han bara föll ihop på gräsmattan och dog. Och han var ju liksom min bästa vän och verkligen i den här perioden en enorm liksom tröst. Och ett sätt att komma ifrån och liksom gå ut och gå med honom. Alltså innan... Ja, men han var ju alltid med mig, alltid liksom, som en del av mig själv. Och den upplevelsen var ju... Alltså det var så overkligt. Vakna liksom på morgonen och öppna dörren och så sprang han ut och sen en minut senare var han död. Och så stod jag där bara och Miguel satt på golvet liksom, och du vet, bara titta på en. Och jag bara liksom... Alltså det var så overkligt, det kändes som att jag levde i ett parallellt universum liksom i... Alltså det var som att bara så här flera minuter så förstod jag inte att han var död heller. Så det var som att han liksom levde och var död samtidigt. Alltså det var så overkligt. Och sen var det ju bara, det var ju bara som att öppna. Alltså det var bara att öppna ett svart hål. Och det pågick fram till så att han var nästan 1 år. När han började sova ordentligt. Erik sa, nu orkar jag inte mer. Nu måste vi måste ta tag i det här. Och så gjorde vi någon sorts liksom hemsnickrad, somna själv, liksom, sova själv metod med... Vi la honom i liksom sängen och stod bredvid och sa liksom att nu är det natt, nu ska vi sova, allting är bra. Och så tog det 5 nätter och så sov han en hel natt första gången. Och vi bara... Erik bara skrek, champagne på morgonen.
Ja. Gud, vilken känsla.
Alltså. Ja, det var faktiskt. Och sen dess har han ju faktiskt... Alltså det, ja. Jag tänker ändå kanske att vi förtjänar det lite med att han har sovit så bra. Han, nu sover han som han... Alltså, så det är så skönt. Och han sover liksom så gott. Han har sitt eget rum och sin egen säng. Och han tycker det är så toppen. Och liksom, vi sover jättebra. Och så här. Så att det blev ju en vändning väldigt fort när han började sova. Mm. Och det är också så sorgligt att man då i efterhand tänker att så här, jaha, jag förstår. Liksom, jag förstår att min desperation och allting kommer från det här. Men jag har inte kunnat se och jag har inte kunnat veta vad jag ska göra åt det. Och jag har inte kunnat påverka det liksom.
Nej. Jag kan också känna det så himla sorg, sån sorg över att liksom, båda mina barn, för hela deras första år, så var jag ingen glad person.
Nej, alltså, inte jag heller.
Jag hade jättesvårt för att vara liksom där i nuet med dem hela tiden och bara uppskatta bebisåret. För att jag mådde skit liksom. Och det känns ju jättedeppigt så efterhand.
Ja, men jag tänkte jättemycket på det här när folk säger ju faktiskt så här, vi är i bebisbubblan. Man liksom skickar något sms till någon som kompis som har fått barn. Så här, grattis, hur känns det, hur mår ni? Men det är bra, vi är i bebisbubblan. Alltså den där jävla bebisbubblan. Alltså den som har myntat uttrycket bebisbubblan borde fan få straff. Alltså det var liksom... Det var så långt ifrån det på så många sätt under så lång tid för mig och för Erik. Alltså, och för så många andra också som liksom jag pratar med och som all respons jag får på min bok. Liksom, det är ju verkligen, det är jättetufft och man, jag vet inte. Jag kan ju absolut inte känna att jag är glad för att det hände. Jag kan inte känna att jag liksom är... tacksam över att det var så tufft, eller jag är inte tacksam för det som hände med Mikey, och jag är inte liksom glad över det liksom. Men jag kan ändå känna att det har ju såklart liksom gett mig en ökad så här, en ödmjukhet som jag inte hade innan. Som jag hoppas att den ödmjukheten jag har nu kan väga upp för hur jag var innan jag fick barn mot kompisar jag hade som hade barn, för att och att jag liksom kan också ta den ödmjukheten nu när jag ska bemöta andra som kanske har det tufft. Och... för jävlar, alltså det var en riktig resa.
Ja, fy fanken alltså. Aha. Det är ju det som är så sjukt nu. Man är så här mega glad över att man är över den där jobbiga tiden. Men samtidigt så bara, en liten bebis till. Tänk att få gosa lite med en liten bebis. Man vill ju ändå tillbaka.
Men jag tror att det är det som... En sak som jag tycker är liksom det intressantaste som jag faktiskt har lärt mig genom att bli förälder. Alltså innan Miel föddes så tänkte jag liksom att... Jag försökte inte ha några liksom förutfattade meningar vem han skulle vara. Men det är klart man har liksom föreställningar ändå. Men det jag har liksom förstått när jag har lärt känna honom liksom mer och mer, det är att han... Alltså han är inte bara på ett sätt. Alltså han, man ska kunna säga så här, man ska kunna generalisera och säga så här, han är ett väldigt glatt barn liksom. Men det är inte sant, för att han är inte det alltid liksom. Och man skulle kunna generalisera och säga så här, han är ett väldigt socialt barn. Men det är inte heller sant, för det är, han är olika liksom. Han är olika i alla situationer. Han är glad ibland, han är utåtriktad ibland, han är blyg ibland, han är liksom, han är pillig och han är yvig och han är liksom, alltså han har alla. Och det har också fått mig att se de egenskaperna dels hos mig själv, men dels hos andra människor, att det här liksom generaliserandet som vi håller på med när vi beskriver varandra och vi beskriver situationer, det gör att vi tappar de här nyanserna. Att vara förälder är så fullt av nyanser och komplexitet som liksom är jättesvårt att beskriva med ord. Så jag förstår att det inte pratas om det. Liksom. Men för mig har det varit liksom nog den största insikten ändå. Att det är en värld som är liksom mycket rikare än det var innan. Och vokabuläret räcker inte till att beskriva det. Och man måste vara snäll mot... både mot sig själv liksom, men också mot andra. för att man vandrar i någon helt ny värld liksom, där man inte har varit innan.
Ja, du är otroligt duktig på att beskriva målande och sätta ord på det vi många av oss känner. Det är innan vi avslutar. För det första ska jag säga att man kan läsa mer av dina tankar och vackra ord i din otroliga bok. Och så vill jag avsluta med att fråga om du har några tips och råd till blivande föräldrar där ute. Har vi ett A4-papper här?
Ja visst, nu. Nej, men nu är det bara anteckna. Nej, men nej, jag tycker det är jättesvårt med det här tips- och råd-grejen. För att det förutsätter ju på något sätt att man har någon typ av lika förutsättning. Och det kanske man inte alls har. Mm. Men en sak som jag faktiskt tänker på, det är det här så här. Det är väldigt svårt att sätta sig in i hur en situation som man aldrig har varit i innan är. Och att det är väldigt svårt att förstå kanske vad det betyder. Men för mig har det varit att tänka på det här. Så här, jag var i en situation där jag inte kunde använda mig av några av mina tidigare erfarenheter. Och det var väldigt svårt. Mm. Alltså jag tänker att det kanske ändå hjälper någon att tänka så. Mm. Att det här är ändå någonstans där man kan vara väldigt vilsen. Och det är helt normalt. Det är en otroligt liksom, livsomställande situation. Och du är ny. Världen är ny. Liksom. Mm.
Bra. Det är väldigt mycket nytt. Helt klart. Ja. Med barn. Varje dag.
Alltså ja.
Det slutar ju liksom aldrig. Men du, vi kommer ju prata mer om den här otroliga, nyansfulla föräldrarollen i Barnet går-avsnitt som kommer lite längre fram. Men just nu ska du ha stort, stort tack för att du ville vara med och berätta
din
story.
Men det är jag som ska tacka, Nina. Du är så ljuvlig.
Åh, puss på det. Tusen, tusen tack fina Emilia Bergmark-Jimenez för detta otroligt fina snack. En värme att vara i ditt sällskap. Tack också till dig kära lyssnare. Missa nu inte Emilias fina bok En förälders födelse. Och missa inte nytt Barnet går-avsnitt på torsdag. Vi hörs då. Stora kramar. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.